I över 30 år har du arbetat på pappersfabriken. Sedan händer det otänkbara. Arbetet automatiseras och du och alla andra sägs upp. Med hårt kämpande skolar du om dig, men får se dig besegrad av automationen igen. Hur länge ska vi orka hålla på så här? Tar omskolningen aldrig slut? Rapporten om framtidens arbetsmarknad, Future Jobs Report 2020, som publicerades nu i oktober, har åtminstone ett klart budskap. Vi måste börja omskola oss om vi ska hålla oss i framkant då fler och fler arbetsuppgifter automatiseras. Det här konstaterar också Mika Helander, akademilektor i sociologi vid Åbo Akademi.
Just den här rapporten är ju nog, om någonting så är det en fortbildningsrapport. Det är liksom det som det handlar om egentligen, och möjligheten att översätta kunskaper som man har från förr till de här nya kraven och övergång, byta jobb, den typens frågor.
Rapporten är inte nådig gällande den snabba förändringstakten som coronapandemin dessutom verkar ha försnabbat ytterligare. Enligt rapporten kommer maskiner och algoritmer att stå för lika stora delar av arbetet på arbetsmarknaden som människorna redan gör om 5 år, alltså 2025. Samtidigt har den här snabba automatiseringen lett till en brist på kunskap på arbetsmarknaden. Något som man enligt rapporten måste åtgärda genom mera omskolning och fortbildning bland arbetstagarna. Rapporten lyfter fram att närmare hälften av alla arbetstagare som stannar kvar i sina roller kommer att behöva omskola sig redan inom 5 år. Längden för omskolningen varierar från person till person och från bransch till bransch. Risken för att inte satsa på omskolning kan bli stor enligt rapporten. Där nämner man att hela generationer av vuxna kan komma att växa upp i en ojämlik värld med förlorad potential om man inte satsar på tillräckligt med omskolning. Men vill alla då satsa på omskolning? Så här säger Staffan Ringbom, lektor i nationalekonomi vid Svenska Handelshögskolan.
Arbetstagarna så borde ju i princip ha ett större intresse av att få bli skolade, för att det betyder ju att deras humankapital blir liksom värdefullare och de kommer att klara sig bättre i framtiden. Men här ska vi säga att alla företag har inte på samma sätt intresse att skola upp folk, för att det är dyrt att skola upp folk. Och skolar de upp folk så att de blir väldigt bra arbetare, så kan det vara att det kommer en där en konkurrent eller den här konkurrenten anlitar en headhunter och sen så kommer den att plocka bort ens humankapital. Så här finns det liksom det här att skola allt för mycket på arbetsplatsen, så betyder ju det där att satsningen på skolningen man har gjort så det kan gå den konkurrenten till fromma och inte den egna firman till fromma. Här finns det liksom en sån här liten obalans i det hela, att när vi har det här dilemma så kommer det här företagen att skola lite mindre än vad de egentligen borde göra. Och där kommer liksom här nog den här samhällen och där är en viktig uppgift att de sporrar lite och understöder det hela att vid den här omskolningen och omskolningsverksamheten. Att på den punkten så kan vi säga att vi i Finland har det ganska mycket bättre än många andra länder.
Och mycket handlar om att vi redan under den så kallade lamman på 90-talet satsade stort på omskolning och fortbildning. Det här kommer Mika Helander ihåg.
I Finland till exempel, att ett sätt att komma ut ur recessionen då, den här stora lamman som man kallar det, så var just att staten pumpade in pengar till all möjlig slags fortbildningsverksamhet. Och det växte då fram sådana här fortbildningsinstitut, lite sådär som svampar på hösten i skogen och det här. Och de har blivit kvar delvis, men det har ändå det är mycket mindre, den har mycket mindre betydelse den här fortbildningsverksamheten här nu och har haft här emellan än vad den hade då. Att till exempel från banksektorn så blev det massor med människor arbetslösa och sen från andra företag också som blev arbetslösa i och med laman. Och sen igen när vi kom mot mitten och slutet av 90-talet ut ur den här laman, så då skulle man ha de här IT-kunskaperna att kunna hantera PC:n och så. Och utan den här fortbildningsverksamheten som då hade liksom satts igång ordentligt med statliga pengar och fortbildningsinstitut, så skulle inte vi ha haft en arbetskraft som skulle klara av det här. Utan då hade de färdigheter som de hade lärt sig via såna fortbildningskurser och kunde komma in. Och där var det väldigt viktigt med den här välfärdsstatliga, alltså att man satsar på den här utbildningen. Och samma sak har vi nu framför oss. Att den här World Economic Forum som nu har gjort den här rapporten, så deras direktör Klaus Schwab sa nu nyligen att det här måste vara slutet på den nyliberala eran. Och det är intressant att det kommer därifrån nu, från liksom affärslivets representant, att vi måste återgå till en kraftigare, starkare offentlig sektor som styr det, och politiken som styrare av samhällsutvecklingen.
Och då kommer Helander också in på frågan om medborgarlön, som ju kräver en stark offentlig administration för att fungera. Men det finns något som kan kallas för bromsfaktorer eller friktionsmoment som kan hindra utvecklingen. Det kan vara just att arbetsgivare inte vill erbjuda fortbildning eller att arbetstagare inte tar den chansen som ges. Gällande tanken på medborgarlön ser Helander att arbetsmarknadsorganisationerna kan hindra den här utvecklingen, då ett medborgarlönssystem kan kräva ändringar i hur vi ser på själva arbetets plats i samhället. Men om vi nu är inne i en helt ny industriell revolution, den så kallade fjärde industriella revolutionen, så säger Helander att man åtminstone måste våga diskutera det här.
Om offentliga sektorns betydelse ökar nu, i synnerhet i att underlätta den här anpassningen till den nya ekonomin och nya arbetslivet, så då är också frågan om många jobb försvinner. Många förstås nya uppstår också, men då är frågan att måste man börja utveckla sådana här system till medborgarlön och den typens arrangemang som möjliggör det, eller de, sådana här hybridformer av förankring och integration till arbetsmarknaden, att det inte endast är fråga om att man arbetar eller är arbetslös. Jag tror att den typens utveckling, alltså att man utreder det ännu mer och börjar skräddarsy metoder till det, som det måste komma igång nu med, i och med att hela det här liksom arbetslivets, just den förankringen till lönearbete förändras.
Och Staffan Ringbom är lite inne på samma spår när han säger att sådana här stora samhällsförändringar faktiskt leder till att vi kan fundera om grundläggande saker. Kan vi göra något på ett bättre sätt än vad vi gjort hittills?
Arbetsuppgifter kommer och går, och varje gång man kommer inför en kris så blir det jobb som försvinner. Och sen det blir goda sakerna med kriser, och den här krisen också, det där att vi är tvungna att stanna upp och fundera efter att skulle vi kunna göra saker och ting på ett annat sätt och på ett fiffigare sätt. Och när vi nu det där har tid att göra det och är tvungna att göra det, så kommer det liksom att den här utvecklingen, den kommer att omstruktureras ganska radikalt. Och jag är inte så smart att jag skulle kunna säga och berätta precis hur det kommer att bli. Men i alla fall så kommer man säga att den här arbetsmarknaden, så den kommer nog inte att vara densamma som nu före den här coronakrisen.